Panthers get some fresh penalty killers on the ice. Panarin back into the Florida zone. Puck comes across. They score! The Rangers take a 1-0 lead on the power play. Mika Zibanejad beating Sergei Bobrovsky.
Nytt år, nya möjligheter, nytt avsnitt av Längsargen, officiell podcast för nhl.com/sv. Och vilken pangstart vi har fått på det nya hockeyåret, särskilt Mika Zibanejad. 5 poäng i Winter Classic mot Florida Panthers. Hampus Duvefelt, gott nytt år på dig först och främst. Och vad tänker du egentligen kring Zibanejads fyrverkeri bara några dagar efter nyårsafton?
Gott nytt år på dig också, god fortsättning eller hur man nu säger. Jag tänkte fråga om du hade fått någon kul julklapp, men det är inte så aktuellt längre. Det har ju
nej,
gått.
Det
har
det
ju
är gått. Långt. Det är länge sedan.
Ja.
Det är långt dit.
Men Zibanejad, ja. Alltså, Zibanejad är ju urtypen av en sån här spelare som är lite het och lite kall. Alltså kan vara streaky, säger man. Och jag har ju sett honom, eller de flesta av oss sett honom göra såna här fantastiska fempoängsmatcher tidigare. Men vem minns inte fem målsmatchen mot Washington Capitals för ett par år sedan. Så han har ju en historik av att liksom stå för sådana riktiga panginsatser. Men att göra det just i Winter Classic på fientligt territorium så att säga, i Miami, och liksom bästa sändningstid och allt så. Nej, det var en häftig prestation och kanske precis vad han behövde den här säsongen.
Och det kom ju bara några timmar efter Sveriges trupp till OS presenterades också. Dessutom, det här ju var ett av namnen som kom med. Så det kanske var en liten boost för honom att äntligen var den nyheten ute också. Men kul för Zibanejad såklart, och väldigt kul för Rangers att börja nya året med en sån seger. Det har ju varit lite trögt på Manhattan under hösten.
Ja, det har det ju onekligen. Och vinsten till trots så har de väl fortfarande lite uppförsbacke och ta sig upp, som många andra lag har, men med tanke på hur jämn Eastern Conference är så är ju allting möjligt, och jag menar, att få en sån start på det nya året när det har varit lite uppehåll och liksom man, ja, som, precis som du sa, nytt år, nya möjligheter, det kan göra mycket.
Ja, Zibanejad är ju en av de viktigaste spelarna för Rangers fortfarande, trots allt. Det är ju faktiskt det som, alltså det är ju så det är. Han är ju fortfarande väldigt viktig, även om han har kommit till åren lite grann, så är han ju vital för det laget om det ska bli lite framgång där, känns det som. Och de här 5 poängen som han ändå gjorde nu tar han upp på tredje plats i den svenska poängligan också efter Raymond och Karlsson. Så att det känns som att, ja, men är det kanske andra halvan här som är Mikas tid så att säga.
Ja, det kan det mycket väl vara, och när man pratar om Zibanejad så de senaste åren så har det väl kanske glömts bort lite hur bra han faktiskt kan vara eller hur högt hans tak är. Och det är precis som du säger, nu är han vadå, trea i den svenska poängligan, och jag ser här i den interna poängligan i Rangers är han ju, ja, men 35 poäng på 42 matcher, vilket endast är slaget av Artemi Panarin. Så att det är ju en viktig spelare för sitt lag, en spelare med högt tak, hög kapacitet, bevisligen, som kan kliva fram i de stora matcherna. Och det är ju precis vad man vill ha då, eller det formbeskedet man vill ha om man är svensk och ser fram emot OS här i februari.
Verkligen, vi ska snacka mer OS lite senare, men det är fler och mer att prata om man snackar pangstart på det nya året. Vi kan ju till exempel nämna
snygg övergång där.
Ja, eller vi kan ju lämna Buffalo Sabres. Vi måste lämna Buffalo Sabres. Visserligen ingen drömstart på nyåret, seriesviten på 10 matcher till slut i årets första match. Men vi måste ändå ha med dem lite som ett utropstecken här inför det nya hockeyåret. Och som vi var inne på, 10 raka segrar mellan den 9 december och då nyårsafton, som de avslutade med 4-1 seger mot Dallas Stars, sen förlust 5-1 mot Columbus Blue Jackets och fötterna på jorden igen. Men är Buffalo Sabres ett lag för slutspelssnacket längre fram den här våren, Hampus?
Alltså, risken finns ju att Sabres är lite som den här ballongen som stiger och stiger och stiger och stiger. Och sen precis när man tror att den kommer stiga hela vägen, ja, men då spricker den. Och jag hoppas för deras skull och för Sabres fansens skull att det inte blir så. Men det var ju verkligen så här, nu är de uppe över slutspelsträcket så här långt in på säsongen för första gången på jag vet inte hur länge. Och sen så är det, ja men så kommer den här förlusten. Det är bara en förlust, det är inte hela världen. Men, då är de tillbaka nedanför slutspelsträcket igen. Och då plötsligt är det 2 poäng upp. Ja, de har ett par matcher till godo liksom. Men det, jag kan tänka mig att för spelarna också, att det måste vara mentalt tufft att liksom, ja men verkligen nästan gå obesegrade en hel månad. Klättra. Göra allt det för att komma upp på slutspelsträcket. Och sen bara bli nedpetade för minsta lilla. Så att, men samtidigt har de satt sig själva i den situationen där det är minsta lilla misstag kan innebära katastrof. Så att, nej, jag är inte villig att hoppa på det tåget med Sabres som slutspelslag ännu. Är du?
Det måste vara hur det gör i de 7 kommande matcherna skulle jag säga. Då har man 6 av de 7 matcherna på hemmais nämligen. Vilket ju talar för att det kan bli en ny liten svit här. De har en bortamatch mot New York Rangers, inte så långt hemifrån visserligen. Men de 7 kommande matcherna här blir ju lite talande tror jag för Sabres säsong, vad den ska ta vägen. Antingen så rider man på den här 10 matcher långa sviten och visar att man kan vara ett konsekvent lag och vinna, inte bara förlora nu 7 raka liksom. Eller så blir det lite, som du säger, pyspunka om man hamnar neråt igen i tabellen. Men jag skulle säga att de här 7 kommande matcherna är väldigt viktiga för Buffalos säsong och det ska bli spännande att se vad det här tar vägen. Det har ju hänt ändå lite grann i den här klubben under december när Kevin Adams fick sparken och Jarmo Kekäläinen klev in som GM. Bara ett par matcher inne i den här segersviten. Så det blir väl lite så vad Kekäläinen kommer att göra också, såklart. Justera. Kommer Sabres vara nära en slutspelsplats efter den här månaden in i OS-uppehållet, så är det kanske så att han börjar titta på att förändra laget till det bättre för att vara med och slåss i den vägen. Så att en definierande månad här nu kommer för Buffalo. Men jag tycker det är väldigt det är roligt för ligan att de här lagen som inte har varit med på länge klättrar upp och utmanar lite.
Ja, för Buffalo är ju ett så klassiskt lag också. Man tänker ju fortfarande liksom på Dominik Hasek typ i den här tröjan med den svarta tröjan med en vit buffel på. Tänk i alla fall jag. Klart man kan ha den blågula, men nej, så att det är, ja, men som Chicago också. Så det är roligt att följa ligan när de lagen är bra, och det har de inte varit på ett bra tag.
Ja, och kul för Dahlin Rasmus också att få vinna slutspel. Lite matcher med sitt Buffalo.
Ja, Jesus.
Men du, 10 matcher segersvit på Buffalo. Colorado hade också en 10 matcher lång segersvit som slutade mot Florida Panthers i natten till idag när vi spelar in det här avsnittet.
Just det.
Tampa Bay Lightning har vunnit 7 i rad tror jag. Pittsburgh Penguins har vunnit 5 i rad. Det är mycket sviter just nu i NHL. Många lag som är heta och är heta en längre tid.
Det är väl så. Jag scrollar snabbt här och ser inga större förlustsviter. Så att det är intressant faktor. Jag tänkte gå in på någon resonemang där om det är för att det tajta spelschemat möjliggör vissa lag att hantera det bättre, men jag vet inte, så kanske det kan vara, men det är ju ett faktum att det ska krämas in många matcher här innan det olympiska uppehållet. Så varför inte ösa på med en massa vinster nu och skaffa sig position? Jag menar, ett sånt lag som Tampa Bay Lightning har vunnit 7 raka och är helt plötsligt i topp i Eastern Conference, och då blir det så här, ja okej, för en dryg månad sedan kändes det som att ja, men deras storhetstid är över och Hedman är skadad, och sen, ja, var det inte så det går snabbt, man behöver en sån här svit för att klättra, men om man väl får den, då är det allt möjligt.
Ja, men eller hur, det är nej, det är väldigt kul tycker jag att det händer, som kommer såna streaks. Det är väldigt intressant att se hur lagen liksom reagerar och hur man hur snabbt det också kan svänga sen. Så att något annat du vill lyfta här från den första 5-6 dagarna av det nya hockeyåret som du känner att ja, men det här har vi något att ta upp i dagens podd?
Nej, det är bara att det slår mig varje gång Colorado faktiskt förlorar en match hur helt vansinnigt deras facit är den här säsongen. Jag menar, de har vunnit, de har spelat exakt halva säsongen nu, 41 matcher. De har förlorat 3. Det här var alltså tredje förlusten på ordinarie tid på hela säsongen. Det är, och de har fortfarande inte förlorat på ordinarie tid på hemma is. Det är för mig helt vansinnigt när man är halvvägs in på säsongen.
Ja, det är sjukt. Det är första förlusten på en månad. Och ja, på ordinarie tid. 4 december förlorade de senast. Nu förlorade de 4 januari. Så att, ja.
Skulle de hålla den här takten andra halvan av säsongen, då är det väl poängrekord med råge i NHLs grundserie.
Ja, det känns ju så.
Så, ja.
Verkligen.
Ja. Det är väl det som slår mig.
Ja, ja, vi har inte kommit så jättemånga dagar in som sagt på hockeyåret. Det mesta känns det som att man har kretsat kring de olympiska trupper som ju tagits ut så här långt. Kanada, USA, Finland och Sverige har ju presenterat sina trupper till Milano och Cortina här som drar igång om dryga månaden. Sverige presenterade sin trupp den 2 januari. Men lite skrällar får vi väl ändå konstatera. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på den här truppen som Sam Hallam och gänget har plockat ut. Och det som sticker ut är ju kanske de tre bergen. Broberg, Holmberg, Wennberg. Eller hur?
Ja, den var... jag hade inte ens tänkt på det. Men ja, det är ju absolut de tre givna skrällarna, om man nu kan formulera sig som så.
Alexander Wennberg, San Jose Sharks, Filip Broberg, St. Louis Blues och Pontus Holmberg från Tampa Bay Lightning. Kan vi börja på back? Vi börjar backsidan där. Vi kan börja där med Broberg.
Det kan vi göra, men jag tänkte fråga dig allra först bara.
Ja, fråga på.
Spontan reaktion, vilket av de namnen var du mest så här, jaha? Alltså vilket namn reagerade du på mest när han väl presenterade truppen?
Ja, det var Pontus Holmberg.
Ja.
Definitivt. Den hade jag inte på min bingobricka faktiskt för 2026. Att
nej, vem hade det?
OS. Nej. Det fanns så många andra spelare som jag själv hade före. Men sen när man lyssnar på Sam Hallam och vad han säger om Pontus Holmberg. Han har ju haft honom i Växjö. Och när man lyssnar på Victor Hedman, vad han säger om Pontus Holmberg. Vilken typ av lagkamrat han är, vilken typ av hårt arbetande forward, vilken formbar spelare han är också. Kan ju spela lite vad som helst. Ganska ung, står för mycket fart. Då kan jag ändå liksom så här köpa resonemanget. Sen om man ska gå före Mikael Backlund eller Marcus Johansson i en sån här trupp, det är inte jag rätt man att svara på. För där har de mycket bättre koll hur de vill sätta samman sitt lag. Och vilka roller och vilka personligheter de vill ha. Men det var den största för mig, skrällen.
Och, du då? Nej, jag är helt enig. Jag skäms ju lite för hur dålig koll jag hade. För jag har ju inte, ska jag med mössan i hand erkänna, stenkoll på SHL. I alla fall inte historiskt sett. Jag håller mig uppdaterad i det som är relevant liksom ur NHL-perspektiv. Så. Men just det faktum att Holmberg och Hallam... Jag menar, Hallam hade honom 4 hela säsonger i Växjö. Och när jag väl såg det, då var det så här... Ah, det är klart, han känner honom ut och innan. Och de vann dessutom ett mästerskap tillsammans 2021. Och jag menar, jag har inte vunnit mycket i mitt liv, men de gångerna jag har vunnit någonting lagrelaterat, alltså det är ett speciellt band och man kommer ihåg det väldigt, väldigt väl, vilka som var med, hur stämningen var, så att med facit i hand och liksom med lite mer research gjord, så ja, men varför inte Holmberg? Alltså om det är någon coach som känner honom utan och innan, så är det ju Hallam liksom. Så att väldigt förvånande på ytan så när jag först såg det, men med lite distans till det, så ja, men absolut, det kan nog bli jättebra.
Alltså det kommer ju vara en rollspelare i så fall, om han ens får istid. Han kanske är den här 14:e gubben som får sitta på läktaren hela turneringen, men
så kan det mycket möjligt vara.
Så lär det ju vara en roll i en tredje, fjärde och gå in och gnugga ner motståndarna liksom. Sen har han ju OS-erfarenhet också. Jag vet inte om det spelar in. Han är en av det 5 som har spelat ett OS innan i den svenska truppen. Så att han var med 22 i Peking.
Ja, den enda av nuvarande som var med 22 i Peking.
Ja, i 22, ja. Precis. Ja. Sen var det ju Rasmus Dahlin, 18 i Pyeongchang. Och sen var det ju Ekman Larsson, Ekman Larsson och Karlsson och är det en till från
i
Sochi 2014. Men Pontus Holmberg sticker absolut ut mest för mig.
Men visst känns det lite generellt som att Halland varit lite mer offensiv i sin laguttagning den här gången. Och med offensiv menar jag inte att han har valt spelare med offensiv talang, utan han har varit lite mer offensiv i att ja, men det här är de specifika spelarna jag vill ha. Och jag tittar kanske inte så mycket på att ja, men de här borde vara med eller vad någon tycker utifrån gällande vilka som ska vara med. För jag menar, tre relativt stora skrällar i en trupp, det var ju inga skrällar av den här digniteten i Four Nations-truppen, om man säger så. Där var det liksom ja, men säkra kort på så sätt att ja, men de här spelarna är ändå de som ska vara med. Och sen så nu, hans sista stora turnering som förbundskapten får man anta, då är det så här, ja, men jag vill ha mina killar liksom, de jag tror på. Och då är det nog kanske några rutinerade spelare som har gjort sig förtjänta av chansen som ändå hamnar utanför. Jag tänker kanske framförallt på Backlund som du nämnde och Marcus Johansson.
Ja, men jag har också tänkt lite på det där att det är ju han är ju mer offensiv, om vi ska beskriva det så, i att ja, men jag ska köra det är de här killarna som jag verkligen tror på, och det spelar ingen roll vad någon annan tror, för det är faktiskt vi som ska göra det som jag har tagit ut. Det jag också känner och tycker eller har tänkt och reflekterat kring, det är ju hur han har pratat efter Four Nations, hur mycket han lärde sig, hur mycket data de fick fram från spelet på liten rink. Vad är liksom, Marcus Johansson har varit jätteeffektiv i det svenska landslaget på stor rink i en bra roll. Men skulle han vara lika effektiv i en mindre offensiv roll, tänker jag. Till exempel, det kan man se också Hallam har tänkt. Men de har mycket data och har tagit fram mycket reflektioner och sådär från Four Nations, hur de behöver spela för att kunna slå Kanada. Så det kanske ligger någonting i de parametrarna också, att Holmberg står för någonting i den datan de har tagit fram som de saknade, till exempel. Men sen är det ju kul med en förbundskapten som inte räds att bara köra på hon inte faller för något tryck liksom. Så att, ja. Men Holmberg då, vi kan fortsätta på forwards när vi ändå är då, så kan vi ta backarna sen, men Alexander Wennberg var ju kanske, det är också en överraskning såklart. Det var många som hade honom strax utanför truppen till det här mästerskapet, men han tar en plats, förlängde sitt kontrakt med 3 år med Sharks igår också ju. Och har en fin säsong. Vad säger du om hans plats i truppen?
Nej, men det känns verkligen som att han har hittat rätt i San Jose. För när han bröt in i ligan för det är ju snart ett årtionde, eller över ett årtionde sedan liksom, i Columbus, då var han ju från början en offensivt begåvad spelare, en sån här spelare som skulle spela powerplay, och han har ju hans bästa säsong 16-17 så gjorde han 59 poäng ändå. Och det är så här, och då var han 22 år gammal, och 59 poäng för 22-åring, då tänker man så här, var är taket egentligen? Ja, just det. Sen efter det så oavsett om det gällde hur coacher har liksom använt sig av honom eller vad han själv liksom har funnit sig i för roll, kanske inte trivs, vad det nu kan vara, så har han aldrig nått de höjderna igen. Utan har väl mest liksom då med facit i hand tänkt att okej, men då kanske jag får mejsla ut en roll som någonting annat om jag inte kan vara den här offensiva spelaren. Så man har ju sett över det här årtiondet hur han har gått från att vara den här typiska offensiva första andra kedja spelaren till att bli inte en defensiv specialist, men en mer defensivt inriktad spelare, helt klart. Och den utvecklingen har ju tagit ytterligare ett steg nu när han har kommit till Sharks och då även fått ikläda sig en ledarroll, något han i alla fall i sin NHL-karriär tidigare inte har haft. Så för nu har han ju ett A på tröjan, jag tror att det är på bortamatcherna.
Ja, det är något sånt, ja.
Och får den här ledarrollen, och så han spelar boxplay, han spelar stora minuter, tränaren förlitar sig på honom, men samtidigt en sån här pass begåvad offensiva spelare glömmer ju aldrig bort sina rötter. Så att jag tror att uttagningen av Wennberg grundar sig i att ja, men, han kommer passa bra i en tredje eller fjärde kedja roll som han förväntas lira då för Sverige. Så tror jag i alla fall i OS.
Ja, jo, om man tar plats på fyra, ja.
Ja, ja precis. Om man ens tar plats i truppen. Men också att han är ett bra alternativ om någon center skulle gå sönder. Någon offensiv center skulle gå sönder så kan Wennberg över en kort turnering kliva in och spela lite powerplay, vara lite spelfördelare. Att han kan fylla den rollen bättre än en Mikael Backlund kanske kan. Det är lite så jag tänker. Skulle en center gå sönder så vill man hellre ha Wennberg som andra center än Backlund. Är du med?
Säkert. Ja, men det är säkert en rimlig tanke faktiskt. Och han har ju varit bra i landslaget under Hallam också innan. Så att har väl skaffat en bra relation där. Annars förhållsmässigt var det inte mycket som stack ut. Vad är de förväntade namnen i övrigt som är med ju? Raquel kanske kan man... Han var ju reserv in i Four Nations, men sen var han ju bra där. Han har varit skadad i höst, men tar ändå en plats. Det säger en hel del om vilket intryck han har gjort på Hallam ju i Four Nations, eftersom man inte var med i den grundtruppen där. Men i övrigt är det inte något som sticker ut förvarsmässigt. Det är ju de förväntade namnen, tycker jag i alla fall.
Ja, nej, enig. Men det är intressant det där med ja, men Raquel, att han kanske visade då liksom att han kan verkligen vara en bra lagkamrat, även om det skulle bli så att han är 14:e forward liksom, eller 13:e forward. En sån man vill ha i rummet, och sånt gör ju intryck.
Exakt. Backsidan, också mycket förväntade namn, men och vi fick rätt på Oliver Ekman Larsson att han blev uttagen som en av åtta. Vi har ju, eller jag i alla fall, om vi snackar oss, vi har ju pushat för honom hela hösten. Och nu får han vara med och
kul.
Spela i OS. Kul för Oliver som verkligen har studsat upp här sista åren.
Men där har väl du ett par spelare som du blev, flera blev förvånade, men du tyckte att men de här borde nog ha varit med.
Jag tänkte
kanske...
Lindholm hade jag ju hade jag ju med som en av åtta, för jag tycker han har gjort en väldigt stark säsong i Boston. Han missade ju ganska mycket förra året. Han var inte med i Four Nations, men har gjort det starkt och bra i Boston. Men
varför tror du att han inte kommer med då?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Det är ju, du är såhär, det är orimligt.
Nej, men jag har inget bra svar. För jag alltså, nu är ju Broberg med.
Ja.
Det är väl Broberg som har tagit Lindholms plats på något sätt. Och det, ja, nej, jag vet inte. Det är väl liksom 50-50. Även om jag hade nog gått åt Lindholm och stått med de två spelarna ändå. Men ja, jag är ju inte chef för det här laget. Så att jag kan säga. Men Broberg, kul. Men uppstickare tycker jag ändå. Som kan säkert göra alltså skillnad om man får spela. Det är det som är intressant med Broberg. Han har ju en uppsida i sin skridskåkning och sitt offensiva spel. Men har ju stärkt sina defensiva egenskaper i Blues också i takt med allt förtroende han har fått där. Så nu är det ju en nästan till fullfjädrad tvåvägsback som har kommit dit. Men alltså kommit upp, så att
det är inte ett dåligt val på något sätt.
Nej, det är inget, nej precis. Alltså man kan inte säga att varför gör du så här, utan det är ett schysst val och rimligt val också med tanke på hur hans utveckling har gått sen han blev offersheetad här för två säsonger sedan.
Men förbundskapten Ekholm hade inte tagit Broberg över Lindholm.
Nej, det hade jag nog inte gjort.
Hade förbundskapten...
Hade stått där och fått välja liksom. Om jag hade stått... Nej, du måste ta ett val, så hade jag inte tagit Lindholm.
Men hade du tagit Broberg över Ekholm? Din namne?
Min namne? Jag vet inte. Alltså, jag gillar Ekholm och hur han spelar och sådär.
Nej, jag hade nog inte heller
gjort. Det är 10 backar som skulle vara med i den här truppen egentligen kanske. Jaha. Om man ser det i stort. Men man måste göra några val. Jag tycker ändå det ser bra ut på pappret.
Ja, absolut. Absolut, absolut.
Nu, och det sidan fick vi med Valstedt också som du också har varit inne på den här hösten. Och det var inte det... så konstigt.
Annars hade det blivit uppror här i längsargen när inte Valstedt hade kommit med. Nu återstår bara att han ska vara första målvakt. Tyvärr så har han ju mattats lite.
Ja, han har gjort det.
Och det var ju du inne på att men han måste ju ändå kunna visa över december och januari månad att han... att han liksom kan hålla ut också, inte bara
man
den här...
ska se premiären, ja.
Ja, jo.
Ja, absolut. Men Filip, samtidigt spelar ju Filip Gustafsson bra då. Så att,
ja, men vi ser ut som Filip Gustafsson. I detta nu, 5 januari, så ser Filip Gustafsson ut som etta.
Ja. Kanada, USA och Finland, då är det något som sticker ut där? Sam Bennett är inte med i Kanadas trupp.
Ja, det var väl den... Eller två saker sticker ut. Det ena är förstås i Kanada att Bennett inte kom med, som ändå var del av den här fruktade vågen av aggressiva kanadensare med Marchand. Jag kommer inte ihåg vem de hade som tredje länk där, men Four Nations då, han var ju ett riktigt monster där, och han är ju en sån här klassisk slutspelsspelare. Så att Sam Bennett, att han inte kom med, var ju absolut förvånande. Men andra sidan får de med sig Tom Wilson, som är väldigt liknande och kanske en bättre hockeyspelare överlag. Så att...
Ja, och kanske har varit bättre den här säsongen, även om Sam Bennett nu har gjort poäng i 9 raka matcher och på tal om sviter. Mm. Men McLean Celebrini.
Ja, härligt. Men den var ju... Jag menar, 3 i NHLs poängliga.
Det
var så här.
Nej, det är svårt att säga. Nej,
ja, det är svårt att...
Ja. Han har ju varit bra också. Så det är inga konstigheter.
Och han är ju mer av en tvåvägsspelare än en sån som Bedard. Jag blev inte särskilt förvånad att Bedard inte kom med. Inte bara på grund av skadan, utan också för att han har ju egentligen en tydlig roll i det där laget. Det finns offensiva spelare som är bättre än honom, och han ska ju inte spela en fjärde kedja. Liksom, så att...
Nej, men så här, skulle San Jose gå till slutspel, då är Celebrini MVP då för hela ligan.
För hela ligan?
Inte bäst, men mest viktigast för sitt lag för att gå till slutspel. Det är inte helt omöjligt. Alltså, det är inte helt omöjligt att han skulle kunna vara med i den diskussionen.
Nej,
på hur
hans
säsong är och hur han bär det laget. Även om inte han gör poäng, så är han ju ändå deras bästa spelare. Så att,
definitivt.
Ta med dig den ner
den spaningen
i kammaren, så får vi se vad som hur det ser ut sen.
Men det andra jag vill säga om USA.
Ja,
de gjorde ju någonting som jag inte ens visste att man fick göra. De plockade ju bort en av sina 6 första. Och det trodde jag trodde att de här 6 första som varje nation spikade i somras.
Just det.
Att de var liksom så här låsta.
Nej då, det var de inte.
Nej, och det är förstås på mig att jag borde ha varit bättre påläst. Men jag var så här, jaha, får man göra så? För de plockade ju bort Adam Fox, New York Rangers-backen. De har tränaren för USA, kommer från New York Rangers. De har, jag tror att de har deras assisterande GM med.
Chris Drury är också involverad på något sätt, väl, i USAs stab.
Ja.
Så att, GM i Rangers.
Han måste ju ha haft sina förespråkare där. Och för mig blir det ju ganska tydligt då att den absoluta högsta hönset, vilket är Billy Guerin till vardags GM för Minnesota Wild, absolut hellre ville ha Seth Jones då, som klev in istället.
Ja.
Och, det var intressant, tyckte jag.
Men det är ju inget dåligt. Alltså, Adam Fox är en väldigt bra hockeyspelare, ja, men Seth Jones har ju fått fart på sin karriär igen efter sin flytt till Florida.
Ja, verkligen.
Så jag tänker att det inte är helt... Men det är kul att de fick... Eller det, att de bytte ut en
start.
Ja, precis. Det är intressant.
Ja.
Och det kommer ju säkert fler nationer behöva göra. Det kommer ju skador hela tiden också här nu under säsongen. Vi fick ju en i natt här på Gabriel Landeskog som dånade in i målburen och in i sargen och skadade sig på överkroppen enligt Jared Bednar. Så att,
ja, usch. Om det är någon spelare man inte undrar blir skadad, så är det ju Gabriel Landeskog.
Det är lite info ute just nu kring skadan när vi spelar in det här, men kommer att bli borta ett tag, sa Bednar i alla fall efter på presskonferensen.
Det var väl för väl att det var en rapporterad överkroppsskada i alla fall, så att det inte var knät igen.
Nej, precis. Så ja, vi får väl se. Och då, det kommer ju behövas kallas in ersättare mest troligt i en hel del lag här inför OS på grund av skador. Och vad, om det skulle bli Sverige då? Det finns ju ändå ett par som den här säsongen har tagit för sig. Och kanske kan slå sig in som en reserv i den här OS-truppen då. Nu, om man tittar på en skadereservlista, så är det säkert Backlund och Marcus Johansson högt upp på den. Men det finns ju andra svenskar som kanske är och nosar efter att ha gjort det överraskande bra då den här säsongen. Har du några om du skjuter från höften som har gjort det kanske överraskande bra så här långt.
Ja, överraskande. Ben,
vad var vi inne på ju?
Ja.
Och han kom med.
Ja, det är väl flera svenskar som har liksom kommit lite från ingenstans. Jag tänker kanske på New York Islanders-duon där, Emil Heinemann och Simon Holmström, som jag tänker båda hade varit, ja men säg att Landeskog skulle bli borta då, vilket vore ett oerhört tungt avbräck, men
ja, det vill vi inte såklart.
Nej, det vore ju inte förödande, men verkligen liksom ett slag mot Sverige. Mm. Ja men då, om den offensiva förbundskapten Hallam då inte går för Backlund eller Johansson, vilket är kanske de liksom givna valen om man ser till förutsättningarna nu, då ja, varför inte gå för någon i Islanders-duon då? Emil Heinemann som har gjort öst in mål, för att vara honom i alla fall den här säsongen, och Simon Holmström som är kanske en av de bästa svenska boxplay-specialisterna vi har i NHL.
Mm.
Så ja, nej, de det var kanske inte förvånande att de inte kom med, men de har imponerat den här säsongen tycker jag i ett Islanders som också har imponerat som lag.
William Eklund har imponerat i Sharks också.
Ja.
Inte heller med i truppen och har gjort det bra där, men det kan vara ingen överraskning egentligen att han är bra i Sharks. Det såg vi ju komma.
Ja. Men... Jag såg en kort intervju där med Eklund, han fick frågan och kommer du använda det här att du inte kommer i truppen som motivation? Och han tittade på kameran och sa ja, eller så här, absolut.
Ja.
Så att han, det var lite eye of the tiger.
Ja,
men har du någon som du som har tagit dig med storm den här säsongen?
Ja, inte för en OS-reservplats kanske, men
nej.
Linus Karlsson i Vancouver har ju spelat till ett nytt tvåårskontrakt. Han skrev ju nytt kontrakt förra våren med hopp om att få spela i NHL. Alltså överhuvudtaget, han spelade bara HL egentligen och kommer väl upp lite på slutet förra året. Gjorde runt 23 matcher tror jag det var. Fick ett nytt ettårskontrakt. Nu förlänger han två år till. Har gjort 10 mål tror jag den här säsongen får Vancouver har tagit en plats där nu som en tänkt offensiv bidrar offensivt där. Han spelat lite med Elias Pettersson sista matchen också. Han var ju vass målskytt i BK Karlskoga och Skellefteå innan han åkte över till Nordamerika. Gjort lite mål i AHL och sådär, men nu har han också börjat blomma ut på NHL-nivå. Han är ju mitten av 20-årsåldern, så det är kul med lite late bloomers kan jag tycka. Faktiskt.
Han är ju ligans äldsta. Det finns en rookie som är 2 månader äldre som har lirat typ 5 matcher i Boston, men han är ligans äldsta rookie som är ordinarie i alla fall.
Ja, så det är... ja. Ja, du ser. Är andra som jag tycker också har varit överraskande bra, om vi tittar nu nästan halvvägs in på säsongen. Emil André i Flyers har ju blivit fått mycket förtroende från Rick Tocchet där. De letar efter en back som kunde vara en fast i tredje paret som kunde bidra i båda ända av isen. Och där har Emil André slottats in rätt så bra faktiskt. Och sen tycker jag Noah Östlund har överraskat positivt när han har fått chansen i Buffalo.
Just det.
Gjort lite poäng där ju. En stabil tvåvägscenter som jag tror på sikt kommer vara väldigt värdefull för det laget och deras fortsatta jakt på slutspel.
Slutspelslaget Sabres.
Ja, exakt.
Det här är Filip Gustafsson,
William Nylander,
Filip Broberg.
Du lyssnar på
Längsargen. Officiell podcast för nhl.com/sv.
Vi får väl se. Nu ska vi gå vidare till din lineup, Hampus. Och då kanske vi till och med har med någon av de spelarna vi precis har pratat med. Jag ger dig 15 sekunder här och bara rabbla igenom lineupen, så ska vi snacka lite mer om de spelarna som är med.
Varsågod. Då har vi lineupen för det här avsnittet är i mål Jakob Markström. På backposition har vi Erik Karlsson tillsammans med Simon Edvinsson. Och trion forwards i denna lineup är Mika Zibanejad, Joel Eriksson Ek och Mikael Backlund.
Mm.
Där har vi.
Två stycken som inte spelar i USA, Edvinsson och Backlund.
Ja, precis.
Vad har Edvinsson gjort för bra sista tiden då, som gör att han förtjänar plats i ditt lag?
Ja, nej, han har egentligen varit bra hela säsongen, men över de här 2 veckorna då, som har gått sedan Vi senast spelade in så har han gjort 3 poäng på 6 matcher. Men framförallt hade han ett väldigt minnesvärt mål där när han på egen hand körde en solo ride och avgjorde det där på övertid. Och det är ju, man behöver på något sätt sådana ögonblick för att hamna i blickfånget. Hamna, liksom, få den uppmärksamheten att folk börjar titta, okej. Okay, wow, den här killen kan göra det här, och att man då börjar se liksom lite närmare vad det är han gör bra. Och Simon Edvinsson, jag menar, över den här perioden på 2 veckor så snittar han ju över 23 minuter i istid, vilket är femte mest av alla svenska backar i ligan. Så att han var väl aldrig riktigt nära, om man får vara lite hård, så en OS-trupp, men han spelade ju sig in i konversationen med det han har gjort den här säsongen. Och ja, nej, men jag, om jag säger så här, nästa OS eller kanske rent av i World Cup 2028, då tror jag att Simon Edvinsson kommer vara högaktuell.
Det tror jag också, verkligen. Mikael Backlund har vi pratat lite om redan, men han är också med. Han säger själv att han har gjort en av sina bästa säsonger sedan han blev lagkapten för Flames. Det är väl 2,5 år sedan nu, så Rasmus Andersson har ju kreddat honom för att det är det bästa han sett Backlund spela. Och han hade väl gjort poäng i 6-7 matcher i rad också, Backlund. Så att,
på tal om sviter.
På tal om sviter, igen. Så jag förstår lite att han är med i det här laget.
Ja, men man känner ju för Backlund, gör man inte?
Jo, men han sympatisk, ödmjuk, men ändå ett driv som man gillar. Det han säger och det han står för. Så att förstår att han är med.
Ja. Alltså, om man tänker att han inte är med i OS-truppen, det ska ju inte vara någon, alltså det är ju inte en välgörenhet, och Hallam tar ju ut de spelare han tror på, men ändå så här, när man hör Backlund säga, ja men det här var nog min sista chans och jag tycker att jag har gjort min bästa säsong, kanske i karriären, och en sån som Andersson är verkligen så här, ja men den här killen, det är klart vi ska ha med honom, och då blir man så här, man kände med honom, det gör jag.
Ja, det gör man, det är klart.
En men, liten tröst kanske har kommit med i Längsargens lineup.
Det kan det vara, det måste det vara. Det är ändå någonting att lyfta på.
Ja.
Lyfta på så här för att hitta lite positiva grejer.
Ja.
Och sen, annars, stabilt lag, ingen annan du vill kommentera?
Nej. Zibanejad kom ju med mycket på styrkan av sin Winter Classic-match där.
Ja, såklart.
Och Eriksson Ek tycker jag har varit Sveriges bästa center under relativt lång period nu. Han är ju med i laget här för andra avsnittet idag. Det blir inte andra veckan idag, men andra avsnittet idag.
Leo Karlsson har ju varit bra, men det känns som att han har dalat lite grann på slutet i dominansen. Liksom. Medan Eriksson Ek har varit mer ihållande. Så där har väl Sverige sin andra center i OS också, ju Eriksson Ek, för Karlsson kommer väl vara etta.
Jag tänkte precis säga det. Visst är det Sveriges etta och tvåa?
Jag tror det.
Ja. Och så Pettersson på vinge, eller? Nu ska vi inte gå in på kedjor och så.
Nej, jag tror Pettersson blir en tredje center, kanske.
Ah, tredje center? Okej. Okay,
men han har ju, som vi har varit inne på här innan, blivit bättre defensivt och hittat andra skills nu när offensiven har hackat lite grann.
Så true att, that.
Vi får se. Men en bra lineup i alla fall för den här veckan.
Jajamän.
Hampus. Nu ska vi kolla på en spännande sak som släpps på NHL Europes YouTube-kanal idag faktiskt, den 5 januari. Så har ni sett det här avsnittet så kan ni hänga kvar på YouTube och kolla på My World.
In the NHL now.
Here we go.
Go baby.
There's so much talent from around the globe. These players are making big names for themselves.
3 years ago, I was just in Sweden. Now I'm in the NHL.
We try to have as much family time as we can.
I usually play actually better when there is something on the line.
A lot of these players are going to have an impact on the Olympics.
Welcome to my world.
Welcome to my world.
Trailern till den här serien, alltså, som är en serie med 8 spelare från 8 nationer. Vi får följa dem bakom kulisserna, hemma hos dem, på golfbanan, i butiker. Leo Karlsson är en av dem. Berätta, vad är det här, My World? Berätta lite mer.
Ja, alltså man skulle kunna säga att det är påminner lite om, eller påminner ganska mycket om den här NHL's face-off inside the NHL som sänds på Prime Video och har haft två säsonger hittills.
Just det.
Det här är väl kanske lite mer inriktat på det kortare formatet. Det är ju en YouTube-serie då, så att varje avsnitt är mellan 10 och 15 minuter. Men det är liknande koncept, liksom att följa med bakom kulisserna, lära känna spelarna. Och det som är lite unikt för just den här serien, My World, alltså som den heter, är ju att man får följa, som du nämnde, en spelare från varje nation. Mm. Så att spelare som kanske till vardags inte får den uppmärksamheten eller som man kanske inte får lära känna lika bra hamnar plötsligt i strålkastarljuset då. My World släpper ju tre avsnitt idag, den 5 januari, och i fokus för de tre avsnitten är Anaheim Ducks center Leo Carlson, Montreal Canadiens center Juraj Slafkovský och Ottawa Senators forward Tim Stützle. Och Slafkovský är ju från Slovakien och vad heter det? Stützle är från Tyskland.
Ja.
Så att och vi har ju fått möjlighet att kika lite på delar av de här avsnitten så, och Carlson är ju en härlig karaktär. Och i det avsnittet som släpps idag då, så ja, men jag känner att man får lite inblick bortom det här, de här klassiska, ja, men eftermatchintervjuerna, utan att
vi kan kolla på en 15 sekunders snutt här från Carlsons avsnitt.
Ja, gärna för mig.
What kind of content are we going to get tonight?
Goals content, hopefully.
Nice.
It's the best answer I got for you. We have to see if we can fit everybody in my car.
I have the new one. It's only two-seater. Can't take it, unfortunately.
A little bit of a mess here, as usual.
You're just a messy guy.
I have a chips bag here. Anybody want some chips or not?
Så kan det se ut när man får följa med Leo Carlsson bakom kulisserna. Den 19 januari sen släpps ju Roman Josi, back Nashville Predators, Carolina Hurricanes Sebastian Aho, Tjeckien. Speeddrag i det här är det Martin Necas, Colorado Avalanche, och sen Zach Werenski i USA och Mitch Marner i Kanada. De släpps den 2 februari, lagom till OS-månaden börjar.
Så det här är ju det är ju spelare som ska vara som ska göra skillnad för sina respektive lag i OS. Så att det är ju högaktuellt på så sätt. Men ja, nej, en stark rekommendation från min och från vår sida att kika in och kolla på My World.
NHL My World, alltså på YouTube och på nhl.com/sv. Nu har vi gått igenom det vi skulle gå igenom idag, Hampus. Och jag tänkte att det passar väl bra att du får avsluta det här avsnittet, helt enkelt.
Ja, det kan jag absolut göra. Med att önska alla våra lyssnare ett gott nytt år, och att 2026 blir på samma sätt som det förhoppningsvis blir för många av NHL-lagen, ett blankt blad med möjlighet att göra det precis till vad man vill och önskar.